Läser ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Jag vet inte om du har blivit påkommen någon gång med att använda ord som du egentligen inte förstår. Visst är det lite så här jobbigt när någon säger: det där vet inte jag vad det betyder, och så inser man: det visste inte jag heller. Hosianna kan vara ett sånt ord som vi sjunger och läser men som man inte nödvändigtvis har full koll på. Hosianna är ett ganska dubbeltydigt begrepp ifrån Gamla testamentet som både liksom över tid utvecklades till ett hyllningsrop och till en bön om hjälp. Och jag tycker mycket om det där dubbla. Är det inte så det är? Vi både hyllar och klamrar oss fast och ber om hjälp på samma gång. Och folket de ropar Hosianna när Jesus rider in i Jerusalem. Det är märkligt det här att kyrkoåret eller på ett sätt är det inte så märkligt att kyrkoåret inleds med att Jesus rider in. Men det är ju en text som egentligen snarare hör hemma strax före påsk än strax före jul. Det är ni med på? Men nu står den här och låt oss säga några saker om den. När är det Jesus börjar anträda vägen mot korset? Är det kanske på skärtorsdag? Eller är det när han går på den här Via Dolorosa? Är det i konfrontationen med månglarna i templet som sker strax efter det här intåget? Eller är det ännu tidigare? Kanske redan när han blir döpt? Faktum är att Bibeln antyder att det sker långt före det. Paulus han säger i en text att Jesus avstod jämlikheten med Gud och blev en tjänare. Alltså i samma ögonblick som Gud blir människa anträder han vägen mot korset. Och ritten in i Jerusalem och det där dramat som följer på det är därför ingen parentes i Jesu liv utan en helt logisk konsekvens av vem han är. Hans livsväg är utstakad och den vägen symboliseras bäst av ett romerskt kors. Så småningom ska Jesus stå inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus som ska döma honom till döden. På tal om Pontius Pilatus. Den romerske ståthållaren Pontius Pilatus, han bor vanligtvis i ett palats i Caesarea vid kusten. Men när det är dags för judarnas stora påskhögtid så förväntas han vara på plats i Jerusalem. Inte minst för att hålla koll på att det inte blir några oroligheter. Och hans intåg i Jerusalem, det är pampigt. Han sitter upp på en stridshäst följd av romerska soldater, också de på hästar, i en stor militärparad. Och allt går ut på att gjuta skräck i omgivningen och påminna om vem det är som regerar och bestämmer. Kom ihåg att judarna firar påsken till minne av att de har befriats från ett världsimperium en gång. Jag tror inte det är liksom någon tillfällighet. För Rom blir det viktigt att påminna om att det inte är läge att sätta sig upp mot makten och regimen. Så Pontius Pilatus, han kommer från kusten ridande på sin stridshäst med sin militärparad från havskusten i väster in genom en av de västra portarna. När Jesus närmar sig Jerusalem så gör han det från Oljeberget och folkmassan ropar att han är Davids son. Var kommer det uttrycket ifrån? Men det finns på flera ställen, men vi läser från Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Där har David, kungen, fått ett löfte från Gud och det låter så här. Då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder ska jag låta en ättling till dig. En som du själv har avlat efterträda dig och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Det är som att den där ättlingen till David, det där kopplar den judiska historien småningom samman med andra löften i Gamla testamentet, inte minst från profeterna. Och så väntar man på en kung som ska komma. Och när Jesus sitter upp på den där åsnan och rider in i Jerusalem så påstår åtminstone folkmassan att det där löftet uppfylls. Här är han, Davids son. Det har ju skett förr att man försöker kröna Jesus till kung. Men då har han dragit sig undan. Han gör det. Men nu är det som att han sätter sig på ett åsneföl. Och på den här ödmjukhetens symbol rider han in. Inte från väster, utan från öster. Genom den östra porten. Notera hur Gud räddar världen. Gud räddar inte världen genom den västra porten. Han gör det inte genom maktdemonstrationer. Han gör det inte genom härskartekniker. Han sitter inte på en stridshäst. Här finns ingen smak av tvång, ingen fruktan, inga hot. Det är nämligen så att målet och vägen alltid är djupt besläktade med varann. Jesus är på väg mot ett kors. Det är hans mål. Men korset är också vägen. Och det är därför den vapenlöse konungen sitter på ett åsneföl och inte på en stridshäst. Jag kanske har citerat det här förut, men det är värt att göra det igen. En amerikansk pastor som heter Greg Boyd, han säger: när Gud spänner sin allsmäktiga muskel, då ser det inte ut som Rambo eller Terminator. Det ser ut som Golgata. Alltså, när Gud visar vem han är och vad han kan, så är det märkligt hur baklänges allt är. På ett ställe påstår Jesus: jag har makt att lägga ner mitt liv och jag har makt att ta det tillbaka. Så utövar Jesus sin makt. Och det är som att den kristna kyrkan i alla tider måste bestämma sig. Tror vi att världen förvandlas från väster eller från öster? I Guds rike, beroende av styrka, av muskler, makt och myndighet, Eller kan det vara så att Guds rike kommer på ett annat sätt? Också kyrkan har ju historiskt gång på gång ropat på militärallianser, mer vapen, tuffare ton och mer testosteron. Och det är som att vi inte begriper på djupet att målet och vägen alltid är släkt med varann. Ödmjukhetens konung rider in i tillvaron från öster. Vi lever ju i en tid när jag tänker att vi kanske aldrig har suktat så mycket efter en ledare som lever som han eller hon lär. Vad mycket snack det är. Ledare som pratar och påstår med höga, stora ord men inte så ofta lever som de pratar. Men med Jesus är det annorlunda. Han talar om att älska och så älskar han. Han talar om att vända andra kinden till och sen gör han det. Han påstår saliga är de ödmjuka och sen är han ödmjuk ända in till döden. Han påstår något fullständigt orimligt, nämligen att man ska be för dem som förföljer en. Och sen ber han för sina bödlar fastspikad på ett kors. Jag tänker att det är paradoxalt hur baklänges allt är runt Jesus. Pontius Pilatus, den romerske härskaren på sin stridshäst, han vore helt okänd i historien om det inte vore för den ödmjuke kungen på ett åsneföl. Hur många fler ståthållare kan du namnet på? Det är Jesus som gör Pilatus odödlig, inte tvärtom. I den här texten vi läste så citerar Matteus profeten Zakaria. Han gör det väldigt kort. Ni vet sådär som att man hör en strof av en sång som någon citerar och så spelar resten av låten upp i huvudet. Ni vet hur det där är, va? Det är lite pedagogiken här. Han skriver till företrädesvis en judisk läsekrets och de har järnkoll på vilket sammanhang det är. Han citerar, låt oss gå dit, Zakarias 9:e kapitel. Så står det så här ifrån vers 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Han ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Hör du här? Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och det är som att den här freden omgärdar allt som den här ödmjuke kungen på sin åsna håller på med. Kommer ni ihåg Zakarias lovsång? Zakarias är ju pappa till Johannes döparen. Han utbrister i en lovprisning i samband med sin pojkes födsel. Det är Johannes som ska liksom kratta manegen för den kommande Messias. Och då säger han, han ska komma ner från höjden och styra våra fötter in på fredens väg. Det är som att hela Jesus-händelsen omgärdas av löften om fred. Och inbjudan idag verkar handla om att hylla en kung som kommer ridande på en åsna. En fredens symbol. Ta emot Jesus, inte sådan du önskar att han var, utan sådan han kommer. Ödmjuk, tjänande, i kärlek och utgivande. Det är korsets kung som kommer ridande in i Jerusalem. Du kan vara lugn. Gud kommer inte till oss likt Pontius Pilatus. Han skrämmer dig inte till lydnad. Du som deltar i gudstjänsten kan vara trygg. Inga härskartekniker, inga maktspråk, inga tvångsmedel används från hans sida. Jesus möter dig som fridens och fredens furste. Han kallar dig att gå i hans fotspår, men det är en inbjudan till den som vill. Vi lever ju i en av de oroligaste perioderna i Europa på väldigt, väldigt länge. Pandemin avlöstes av ett invasionskrig, något vi inte har varit med om sedan Hitler satte skräck i den här delen av världen. Och i tider av kaos, av oro och brist på kontroll, det är då väldigt mycket avgörs. Jag har en god vän som brukar säga, det är när man klämmer på tuben man får reda på vad som fanns i. Ett ganska bra uttryck. Alltså under tryck, när vi pressas. Och då är inte så sällan i kyrkans historia har också kristna ropat på hästar från väster. De verkar funka mycket bättre än åsnor från öster. Magnus Malm han har sagt någonstans, det finns djupast två sätt att bringa ordning i kaoset. Genom våld eller genom bön. Det är ganska bra sagt. Så det är som att inbjudan idag handlar om att följa fridens konung på åsnan. Det är tålmodigt, fredligt och ödmjukt. På många sätt är våldets väg mycket snabbare. Och på kort sikt möjligen också mer effektiv. Men det är i otåligheten som våldet bor. Två frågor slutligen. Vem ska du sätta ditt hopp till? Det är den första. Jag tror att vi behöver få våra ögon smorda så att vi kan se genom korsets lins. När vi önskar se en förvandlad värld kan det inte ske med Pontius Pilatus, hästar och militärparader. Utan Gud kommer i Kristus alltid till världen med nåd, fred, ödmjukhet, som en tjänare. Vem av dessa ska du sätta ditt hopp till? Och den andra frågan är, vem av dessa vill du likna? Jag skulle vilja inbjuda dig att följa med Jesus in i adventstiden. Försök göra det nyfiket, med en vaken blick. Lev i Jesus berättelsen. Kanske du, det här brukar kyrkan kalla för den lilla fastan, adventstiden. Tänk om du skulle ta en liten extra stund varje dag och närma dig Jesus från Nazaret. Läs någonting om honom i evangelierna. Vad väcker din nyfikenhet? Uppfattar du en inbjudan att följa efter? Vad väcker din beundran och tillbedjan? Vad blir du irriterad på? Vad provocerar dig? Och vad skulle hända om du lät ditt liv kodas av mannen på åsnan istället för mannen på hästen? Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är mitt ibland oss med allt du är och allt du har. Tack att vi får tillbe den annorlunda kungen. Vi ber, Herre, att vi i skarpt läge skulle lita mer på att världen vilar i dina händer än på kapprustningar och militära allianser. Tack att den stora världen vilar i dina goda händer. Och tack att våra liv, alla vi som är här inne, också vilar i dina goda, goda händer. Nu vill vi be att du skulle ta så mycket plats i våra liv att vi börjar likna dig. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tack för att du är den du är. Vi böjer oss inför dig. Tack för att ditt kungavälde aldrig någonsin kan ta slut. Amen.